Ja, hjärtligt välkomna hit till den här gudstjänsten idag. Det är Kristina Landbrink och jag, Inger, som kommer leda och hålla i den här gudstjänsten. Och Kalle kommer spela. Vi skulle vilja ta med er på en vandring. Lägga fram några saker som vi har tänkt på och som vi har frågor omkring. Och som vi gärna vill be omkring. Så det blir en sorts vandring i att ta del av de här tankarna för er. Men också att, vi pratar i alla fall idag. Men också att följa med på en bön. Bönevandring i de här frågorna. Vi har inga färdiga svar. Vi har bara våra tankar och våra erfarenheter. Men vi vill gärna gå vidare i livet. Och jag tror att be tillsammans och dela tankar och erfarenheter är ett sätt att komma vidare. Så det är det vi vill göra tillsammans med er. Vi hoppas att vi med våra sinnen och med våra erfarenheter och med den heliga andes hjälp ska komma en bit. Och vi ska börja med att läsa ur Bibeln och även läsa en text som Kristina nu ska framföra för oss här. Och efter det så ska vi be.
Jag läser ur första Korintsebrevet, den kända texten från kapitel 13. Vägen framför andra, kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men när jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Och om du inte fanns, om allt det som varit mellan oss visade sig vara en febrig, förflugen, försenad ungdomsdröm. Jag skulle sörja dig som ett hemligt missfall, drömmen vars ansikte jag aldrig fick se. Jag skulle sörja dig som ett förlorat barn som aldrig hann få namn. Och i den sorgen skulle jag överträda mina gränser, skulle jag samlas, växa och bli till. Men nu är det så att du finns. Och overklighetens skarpa lieblad står mellan ditt och mitt vissa dagar, så att jag känner av dig som en verk, bultande långt ner i jorden, under mina fötter, som går och går över det här köksgolvet. För att vi inte ska förblandas, eller förmodligen bortom alla avsikter, bara för att det är så att du finns. Och du är inte jag, du är din egen. När du kommer nära blir jag förlägen. Gamla passioner ger ärr i hjärtat. Jag gräver i min kasse efter ord som skulle passa, men jag hittar inget. Det är urvuxna, borde ställts upp på vinden för länge sedan. Ibland försöker jag fråga, tycker du att får jag, och om du svarar säger du, gör som du vill. Men jag älskar dig mer nu, för jag vet mer om dig, och trots allt är skillnaden stor mellan min ensamhet innan jag mötte dig och min ensamhet efteråt. Mellan ekot som ingen lyssnade till och ekot du hörde, så att jag hörde dig. Då var du nära mig i all kärlek. Nu är du nära mig i allt arbete. När jag smular hårda jordkokor mellan händerna för att ge plantorna luft. När jag står lutad över honungen. När jag hänger tvätt med blekta klädnyper. Lyfter sten med motståndets tunga torra massa. Då rör jag mig så nära dig att alla bekräftelser bara är skuggspel, biskopsmössor, någonting att le åt. När jag var barn tänkte jag och talade som ett barn. När jag blev vuxen la jag bort det som barnsligt var. En gång ska jag också lägga bort det som vuxet var. Det som var styrka, frihet, oberoende. Bortom tillit och myndighet ska jag se dig som du känner mig.
Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Och tack för den inspiration som det är att få mötas tillsammans och dela ditt ord. Tack Herre att du följer oss genom livet, genom alla toppar och dalar. Att du finns med oss i vår vardag mycket närmare än vad vi vågar tro. Att du ser oss genom allt som händer. Och Herre, när vi blir ordlösa och känner den här urvuxenheten som beskrivs i den här dikten, så finns du bortom orden. Men tack Herre att vi också får dela dig med ord till varandra. Och jag ber idag om öppna sinnen, om andens gemenskap och om ditt tilltal till oss Herre. Amen. Som ni märker så är ju det här temat i dikt och sång och bibelord någonting som handlar om förändring. Och det slog mig när man hör det här kända bibelstället från första Korintherbrevets 13 kapitel om kärlekens lov. Att man tänker ju alltid att det handlar så väldigt mycket om kärleken. Men det handlar väldigt mycket om förändring också. Att saker och ting kommer att ändra skepnad. saker vi tar för givna idag, ja, de kommer vara förändrade. Det sägs väldigt tydligt här att det är mycket som ska förgås. Men något ska också bestå. Och det är kärleken. Och det finns ju en sorts spänning i det här mellan det eviga, kärleken, det eviga som inte kommer att överge oss och inte lämna oss. Och det som ändå är den förändring som tvingar fram den här mognaden, som tvingar fram den här ödmjukheten som det är att behöva förhålla sig lite ovetande i tillvaron om exakt rätt och exakt fel. Förändringarna kommer till oss, och ibland är det ju saker vi verkligen inte ber om ska hända. Det bara händer ändå. Man får försöka förhålla sig till det. Och ibland är det också någonting som kommer ganska mycket inifrån. Någonting som händer i mig som påtvingar en förändring som jag kanske inte heller alltid vill. Det är obekvämt att förändras. Men det går liksom inte att stoppa tåget när det är i rullning. Och då undrar man ju ofta, var är Gud i detta? Hur kan jag hitta en trygghet och ett stöd nu när jag känner att jag kanske är på väg att förflytta mig själv? Eller också att min tillvaro runt omkring förändras så mycket. Och det är klart, det är då vi kommer tillbaka till det som är det eviga. Det är då vi kommer tillbaka till kärleken. Att det är ändå där på något sätt som Gud har sitt uppdrag till oss. Och sin vilja med oss. Jag känner att i sådana lägen så brukar jag ofta ställa väldigt mycket frågor till Gud. Jag frågar och frågar. Och får inte alltid svar. Men om jag lyssnar så är det ofta så istället att jag hör någonting. Och det är ofta en fråga till mig. Det är att Gud frågar mig. Och när man tittar i Bibeln så kan man ju också läsa en hel del möten mellan Gud och Jesus och människa, menar jag. Där Jesus väldigt tydligt går in i en dialog med människor och ställer frågan, vad vill du? Vad gör du? Vem säger du att jag är? Och det är väl en väldig poäng i detta, tänker jag. För om man skulle läsa Bibeln som bara ett facit där man får svar på vissa frågor, så märker man ju att våran tillvaro är så komplex och det är svårt att applicera de här svaren på allting som sker i våra liv. Men frågorna, de kan vara jättebra att gå in i och jobba med sig själv. Så Gud har ju gett oss, eller Bibeln, eller vår tro snarare, skulle jag säga, ger oss en etik, kärlekens etik, den som också kärlekens lov verkligen handlar om. Men den ger oss också framförallt en relation, kärlekens relation. Jag skulle vilja att vi stannar här och ber en stund. Bara ber för det här med att vara i mitt i livet där det händer saker som vi inte alltid har koll på. Men där vi behöver få känna Guds stöd och också tilltro till det, till hans kärlek i det som sker. Vill ni vara med mig i bön för detta? Mm. Tack Gud att din kärlek till oss är evig. Och att ingenting vi gör kan någonsin förändra det. Tack Gud att du har gett oss öppna sinnen och en möjlighet att få leva livet som du har gett oss som en gåva. Jag ber Herre att du ska hjälpa mig att se din väg i det som sker. Men också ge mig modet att våga gå vidare i någon riktning. Och jag ber för oss alla som sitter här, Herre, att du ska ge oss tilltron till oss själva, men också till ditt ja till våra steg. Herre, vi kan bara göra så gott vi kan. Men tack att du går där vid vår sida. Du ställer frågorna. Du hjälper oss att hitta svaren så småningom. Du överger oss aldrig. Amen. En sak som jag kan tycka är svår att hantera, det är det här med de förändringar som sker genom historien. Och det är svårt att se sin nutid i det. Var befinner vi oss som kristen församling, eller var befinner jag mig som kristen människa i för sorts historiskt sammanhang? Det ser man ju sällan förrän efteråt. Då kan man ju läsa historien om hur det var. Men här och nu, hur ska vi uppfatta våran roll och våran röst? Hur ska den vara? Jag menar, det är ju mycket som händer mycket som händer idag i våra kyrkor och församlingar som för 100 år sedan hade varit helt otänkbart. Och vi vet ju att Gud förändras ju inte. Vi vet att samhällen förändras på grund av teknisk utveckling och kulturell utveckling. Och det är ju ganska tydligt och klart att även församlingar och kyrkan ändras genom sin samtidsförändringar. Det tycker jag är ganska svårt. För jag tänker på personer som jag tror har blivit utestängda från den kristna gemenskapen på grund av att de människor som på den tiden hade tolkningsföreträde för vem Gud var hade kanske ett måttstock för människor som inte kanske var riktig, men som ändå gjorde att de här människorna kände att nej, jag är inte hemma här. Det här är ju jättesvårt. Man tittar i backspegeln och tycker vad snålt det var. Varför gjorde de inte? Varför hade de inte öppnare hjärtan? Varför såg de inte på det lite storsintare? När man vet hur församlingstukten gick till förr i tiden till exempel. Men vem vet vad jag gör idag? Jag kanske utestänger folk av rent omedvetenhet. Och det här tycker jag är någonting som är ganska allvarligt att fundera på. Samtidigt vill man ju inte bli en mes som bara öppnar dörren för vad som helst. Det måste ju finnas någon form av etik som man håller sig till. Och våran tros viktigaste grundprinciper måste vi ju hålla väldigt tydliga och klara för oss. Men var går gränsen? Jag tycker det är svårt att veta vad man ska tycka och tänka i vissa frågor idag. Vi har ju hela frågan om homosexualiteten och partnerskapsfrågan som ju är en stor fråga i Svenska kyrkan idag. Det har varit frågan om kvinnans ställning i församlingen. Det finns ju oerhört många sådana frågor man kan titta tillbaka på. Jag vet inte. Jag vet ju vad jag tycker, men jag vet inte vad Gud tycker. Och därför skulle jag vilja att just en sån här svår samtidsfråga också vore någonting vi kunde be för. Vill ni be med mig? Då kör vi det. Gud, du ser oss och förstår oss långt mer än vad vi själva gör. Du ser vårt sammanhang och vår historia. Och du ser våra rädslor. Dels rädslan kanske för att vara för blasé eller för mycket laissez-faire. Och dels rädslan för att vara utestängande. Herre, jag önskar att vi kunde hitta ett sätt att ha en dialog med dig tillsammans i de här frågorna. Herre, jag önskar att vi kunde vara öppna och samtala om det så att vi kan känna att vi har fått hjälpa varandra på vägen här. Vi vill göra det som är rätt och riktigt. Vi vill göra det som är fyllt av din kärlek, Herre. Vi vill att din kärlek ska få råda i våra liv och i vår församling och i samhället. Och även i hur vi ser på tillhörighet och inte tillhörighet. Tack Gud för att ingenting är farligt när vi ber i ditt namn. Tack Gud för din öppenhet som är så stor. Tack för att du vill möta oss där vi är. Tack för att du kan ge oss mod att våga mötas i det. Amen. Jag är glad att ni har bett för mig i det här, de här sakerna. Det är viktiga frågor för mig. Jag vet ju inte hur det är för er. Men jag står ju här som den jag är. Och jag ska inte prata mer nu. Men jag vill gärna ge ett tips om en bra bok. Som heter Tro och misstro. Den handlar ganska mycket om detta. Att kunna hantera förändringar mer på ett psykologiskt plan i för sig. Men den ger också väldigt mycket hopp och tro. Att man i de här förändringarna i livet och i detta som är varje människas mognadsprocess också hittar språk och möjligheter att gå vidare. Den är skriven av Göran Bergstrand som är känd präst och terapeut. Tro och misstro heter den. Och jag vill särskilt slå ett slag för ett fantastiskt litet kapitel här som heter Paradisdrömmen och verkligheten. För man är ju rädd, alltså jag kan känna när man tar upp frågor och börjar diskutera samhällsfrågor och allting och allting ska silas genom den kristna tron och vilka vi är och vad vi tycker, så känner man sig ibland och vad bidde det av det här då? Vad blev kvar som är liksom själva visionen i det hela? Och paradisdrömmen är ju en vision, en fantastisk vision, och det är den Jesus lever ut. Han lever ju ut den ända tills han krossas, men han släpper den aldrig, och hans stora gåva till oss är att få behålla den här paradisvisionen. Många gånger försöker vi jämka ihop samhället eller våra tankar och vårt liv med det som är möjligt. Att paradiset kanske kan vara den här varianten, kanske vi kan få till. Eller också så skippar vi det helt som bara en irrationell dröm. Icke Jesus. Han håller fram paradiset. Han vill att det är det som ska gälla. Och läs gärna det kapitlet här om ni vill bli lite peppade. Jag tror.
Tro, hopp och kärlek. I grunden är vi människor ganska lika. Vi skrattar, vi gråter, vi hoppas, vi längtar. Vi är en mänsklighet. Ty alla har vi vårt ursprung i Gud. Vår allra djupaste längtan och önskan är att bli älskade och sedda för dem vi är. Hjalmar Söderberg uttrycker det i några kända rader ur romanen Dr. Glas. Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till varje pris som helst. Här sätter författaren ord på människans djupaste fruktan. Han säger vidare: ingenting förringar och drar ner en människa så som medvetandet av att icke vara älskad. Självmordsbombaren, vuxenmobbaren, flickan som skär sig. Avgrunden fylls med usla ersättare för kärleken. Beundran, avsky, fruktan och förakt. Och omvänt. Kärleken har en enorm sprängkraft. Den kan få oss att se det möjliga i det omöjliga. Den kan få oss att gå den extra milen. Att våga ge och ta emot förtroenden. Att våga öppna oss. Att räcka den okände sin hand. Att kärleken är stark som döden, det nämns redan om i Höga visan. Och Paulus skriver ju i sitt brev som vi läste förut, att kärleken, den tror allting. Den hoppas allting och den uthärdar allting. Och vi som tror att Gud är kärlekens källa, låt oss be för dem som aldrig trott sig vara älskade. Låt oss be. Gud, vi ber för dem som aldrig känt sig älskade, för de ensamma, för de vars människovärde varje dag förtrampas, för de som slutat hoppas. Gode Gud, låt ditt ljus lysa, låt din kärlek skina klart. Låt oss alla vila i den förvissningen att vi på djupet är älskade, att vi på djupet är sedda av dig, du som är vår far. Amen.